Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Bara på Storytel. Tove-fallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
God morgon, Hanna.
Ja, men god morgon, eller vad ska man säga, god förmiddag kan man säga.
Jag befinner mig just nu på Skeppsholmen, Hotell Skeppsholmen. Och det är så mysigt här ute, har du varit här?
Ja, jag har det.
Faktiskt. Alltså Pernilla bor ju här nu, så att, vi hann knappt säga hej då igår kväll. Jag har sovit några timmar och nu är vi back in business. Gud, jag sminkat henne för en presslunch. Och sen så är hon iväg nu och då passar jag på att podda med dig. Och sen kommer hon tillbaka 1:30 och då ska vi jobba till 6:30 med en plåtning.
Wow! Alltså jag känner ju att jag behöver återhämtning efter de här turnéhelgerna. Jag är jätteimponerad av er, men jag vet inte om det är så här post-covid fortfarande, men jag märker verkligen det att jag behöver så här. Jag gjorde ju så ett tag att jag hade grejer på måndagarna liksom, eller dagen efter våra resdagar. Mm. Om det, men sen insåg jag bara, nej, jag måste ha en dag där jag bara liksom landar. Verkligen. Så jag har verkligen styrt upp det i mitt schema för att
jag måste bli bättre på det. Men jag tänker hela tiden, jag pratade med en kompis innan och hon bara, hur mår du? Du låter liksom, jag bara, nej men nu är det lite för mycket. Och hon bara, men jag pratade med dig för några veckor sedan och då sa du att du skulle lugna ner sig. När kommer det? Jag bara, ja, när kommer det? För att jag har ju alltid 2 veckor fullsmockat. Och det är därför jag orkar det, för att då är det 2 veckor. Sen så är det ju tomt framför det. Men under de här 2 veckorna så bara... Dun, 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 och så är de 2 veckorna fulla också. Mm. Så att jag måste... Men nu vet jag att om 2 veckor så åker du och jag till Spanien. Då ska vi bara vara lediga i 5 dagar. Och sen så kommer jag vara ledig typ hela sommaren. Så att jag vet ju att det är nära nu. Och då kan man bita ihop. Men sen ska jag bli, i höst ska jag bli bättre på att verkligen ta de här återhämtningsdagarna. För de är skitviktiga
men
för mig också.
Men det är också att acceptera det hos sig själv. Alltså jag har ju inte varit så förut, tänker jag. Utan det här är verkligen något nytt som jag upplever efter att jag hade covid. Att det kom, alltså hjärnan blir liksom trött. Och jag, sen kanske har med livsomställningen att göra också. För det som händer en sån här ledig dag för mig. Det är ju att jag vaknar och känner mig ju inte så här... Åh, vad härligt, en ledig dag. För det här är ju nu då inte min barnvecka. Och jag har haft dem i 10 dagar. Eftersom att vi var lediga under påsklovet så har jag liksom haft dem 10 dagar i sträck. Det har känts, om man ska vara rent krass, lite som vanligt. Eller som det var förr. Så idag när jag vaknar, då har jag en blues alltså, i mig. Verkligen, att jag längtar efter dem. Och nu är det egentligen bara 2 dagar som vi har liksom varit hemifrån som jag inte har sett dem då. Men också för att man har haft en längre period.
Då hinner man vänja sig vid det, ja. Precis.
Ja, då blir plötsligt 2 dagar ifrån mycket. Och plus att jag vet nu då att jag liksom ska vara borta från dem i en vecka. Liksom. Och då blir jag, det behöver jag ju inte vara. Jag kan ju ringa och, men det har vi diskuterat förut. Jag vill inte heller projicera min längtan. Utan det som var min spaning och det som jag vill verkligen ta upp, att jag inser att det här är min utmaning. Att se till att ha dagar, för jag behöver den här återhämtningen. Jag behöver liksom hinna i kapp med mitt hem och städa och tvätta och ta hand om allting. Och inte fly från den här bluesen som också uppstår när det till exempel inte är barnvecka. För jag inser att det där att ha massa saker inbokade är en slags flykt också. Mm. som man ju fick utmana sig under pandemin att stå ut med, att inte ha grejer inplanerade, ingen resa, ingen middag, ingenting att liksom inom citationstecken se fram emot. Och nu då så är man ju tillbaka lite gamla mönster. Men jag märkte det i morse att jag önskar ju så här, åh, varför tackar inte jag till det, eller varför, och jag kanske ska ringa den, jag kanske ska, nej Hanna, du ska inte göra något av det där. Det är precis det här du ska vara. Stanna kvar i blusen. Gå ut, sitta i solen lite i blusen. Umgås med liksom den rastlösheten, stressen. För det är det här du behöver. Och så skapar jag också en inre stress. Går jag ut i trädgården, tittar. Jag ska klippa. Jag ska klippa tujan. Förra veckan fann jag glädje och krafsa löv. Och nu står det massa påsar som jag måste åka till återvinningen. Så fick jag så här mosten och så bara... Nej, Hanna. Det är bara dina egna måsten. Det är du själv nu som bestämmer helt och hållet. Du behöver inte åka idag. Du kan åka i övermorgon för då har du några timmar ledigt. Alltså, hur man får jobba med sig själv för att inse att jag behöver, mitt hem ska inte vara massa krav och måsten. Speciellt inte när jag faktiskt inte har några krav och måsten, utan de bara sådana som jag skapar själv. Men där befinner jag mig lite idag. Att jag så här är... Jag kan få en liten känsla av att ingen behöver mig. Jag har ingenting. Vilket jag vet är en total osanning. Jag har jättemånga. Jag är jättebehövd. Det här är typ den enda lediga dagen på 14 dagar. Alltså, så att, jag vet ju att det bara är uppe i huvudet. Men jag vill bara dela med mig av att
sådana dagar kommer.
Ja, och det är liksom hur man hanterar dem som är intressant och som faktiskt är personlig utveckling också. Liksom. Hade vi poddat imorgon, då hade jag nog inte pratat om det här. Liksom.
Nej, för då händer det grejer.
Ja, men exakt. Nej, men också kan det bara behövas. Jag lovar dig, bara liksom om 2 timmar, då är jag igång med mina säckar. Och jag tycker att det är väldigt kul att rensa och hålla på när jag väl är igång. För då är jag... Och det är också en ny sida.
Det är väldigt satisfying att få det gjort.
Ja,
men det är
inför,
jag håller med. Då blir det de här måsterna som man inte åker med. Men jag tänkte på det du sa med, nu när du har haft dem så här 10 dagar, att jag kommer ihåg det, för det har ju gått i perioder där när man, sen man separerade, att vi började med att ha så här 2-3 dagar och rullande schema, och sen så blev det rörigt, och då gick vi över till att ha liksom, jag hade alltid måndagar, tisdagar, han hade alltid onsdagar, torsdagar, sen hade vi varannan helg. Så då blev det 2-2-5-5, 2-2-5, vilket var väldigt smidigt för lätt att komma ihåg att man alltid har barn måndagar, tisdagar och varannan helg. Och att det blev då rätt, liksom. Jag har alltid de jämna veckorna och så vidare. Men sen, precis det du säger, när det blir så här lite hattigt, man börjar känna att fan, just när man kommer in i ett bra flow... Och allting bara flyter på. Nej, då ska man avbryta det. Så då var jag inne på så här, och Lind då, som var lite större, kom in på att men kan vi inte ha 2 veckor istället? Att det blir lite så här. Och jag bara, jo. Eller nej.
För min
spontana var ju att ha dem i 2 veckor. Var precis. Ju, ja, jättebra. Gud vad skönt. Ja. Men vänta lite nu. Nej, men då betyder det att jag då måste vara ifrån dem i 2 veckor. Aldrig i livet. Nej. Och det har jag än idag aldrig varit.
Vi hade ju så i somras. Fast det blev aldrig riktigt 2 veckor. Vilket på ett sätt är bra när man, tycker jag, när man har... I och med att deras pappa också jobbar, liksom, det kan vara lite så här snabba puckar på jobb eller så här, och att vi har den överenskommelsen att vi ändå frågar varandra först liksom. Så blir det aldrig kanske 2 veckor, men det där är så dubbelt. Återigen, det är som i barnens värld, har de ju sagt, när man själv har, vi har ju, både du och jag kanske jobbat ifrån barnen sedan de var små, så man har varit, kunna varit på turné, man har lämnat dem med sin pappa, eller då alltså mitt fall med mamma och pappa, tre dagar liksom, 2 nätter. Man har inte den typen av separationsångest att man inte kan sova borta från sina barn. Jag har inte sovit borta från dem under liksom att de var ett år och någonting, men från det så har det ändå sakta men säkert kunna varit någon dag här och var liksom. Så jag har inte den typen av separationsångest, för det har jag väninner som känner, de separerar och känner att de liksom aldrig har varit borta från sina barn.
Nej.
Det är ju en ännu större kontrast, men jag var inte riktigt beredd på hur jobbigt jag skulle tycka det var, att jag inte liksom faktiskt bestämmer det här själv, när jag ska vara eller inte vara med mina barn.
Jag har en händelse när jag skulle åka till, hade vi bara Linn och hon var väl kanske 5. Jag skulle åka till, jag hade fått ett jättebra jobb och kul i LA och skulle åka bort. Och jag tror jag skulle vara borta 8 dagar. Och jag hade nog aldrig sovit. Jo, det hade jag 5 år måste jag ut. Ah, men strunt samma. Jag hade i alla fall aldrig varit från henne så länge. Och så kom jag och lämna henne. Och jag hade gjort en sån här teckning så att hon skulle så här, ritat lite grejer som skulle kryssa för varje dag jag var borta och liksom gjort så här små klistermärken och liksom gör så här roliga grejer så blir så här gulligt liksom. Utan att det blev så här, du kommer sakna mig, och det gick ju hur bra som helst, det var inga problem. Men det var bara så här, det var, jag hade läst någonstans som man kunde göra så för att de ska förstå tids... ja, i alla fall. Då kom jag till förskolan och så är det mamma som liksom märker att den säger okej, hej då, men då ses nu, kommer pappa hämta det, sen ses inte vi förrän om en vecka typ eller så. Och när mamma bara, oj, vad ska du göra? Så här, nej, jag ska åka till Lej liksom. Och hon bara, va? Så, du, hur länge ska du vara där? Ja, nej men en vecka. Så här, oj gud, aj, det hade jag aldrig kunnat. Jag hade aldrig kunnat vara ifrån mina barn så länge. Och jag tampades ju redan med att jag tyckte att det var ganska jobbigt. Så när hon säger det så tar jag säkert in mycket mer än kanske vad hon menade till att börja med. Hon kanske bara menade, gud vad kul för dig. Men jag upplevde det att hon var så här, gud det hade jag aldrig, lite så här blame, skuldbelägga liksom. Men det var så jag uppfattade det. Och då bara hände någonting i mig. Istället för att bli arg eller ledsen så blev jag bara så här, nej men vet du, det kan jag! Och nu åker jag!
Alltså det här som också grejer, jag menar att jag har ju liksom inte jobbat så mycket kväll faktiskt, sen vi fick barn, just av den anledningen att jag tyckte att jag inte ville vara borta från dem så himla mycket. Så det här är ju liksom, man säger, första gången sen ett tag som jag gör det liksom. Men nu är också Saga så pass stor ändå, 10 liksom. För det jag menar, att det handlar väldigt mycket om en själv också. Jag tycker att till exempel, det kan jag säga på mina stora, att de har ju också så fantastisk relation med sin mormor till exempel. Och när man har väldigt svårt att vara borta från sina barn eller att de ska sova borta, så är det ju också, kan jag uppleva ibland, eller jag hade någon kompis vi pratade om det här, att det är också att göra sig själv väldigt oumbärlig i barnets liv. Om de aldrig får liksom, om man känner att man måste vara med dem hela tiden. Liksom.
Plus att men undrar om de uppfattar det om sig själva eller om de verkligen genuint tror att de gör det bästa för barnen.
Nej, men jag tror att de genuint också känner att de är oumbärliga. Alltså för barnen. Alltså det känner jag ju också på ett sätt. Det jag menar som nu. Nu kan jag ju tycka att det här är en del av mig. 90% av min kropp kan känna att det är helt fel att jag är ledig och inte är med mina barn. Mm. Och inte ringer dem och skjutsar. Men jag förstår ju också att dels jag har en 18-åring. Det är ju helt naturligt att hon klarar sig utan mig till exempel. Mm. Och en 15-åring så kanske inte är jätteintresserad av att ens prata med mig. Typ blir irriterad när jag ringer på turnén. Varför ringer du så mycket? Och så har jag en 10-åring som såklart tycker det är jobbigt själva liksom bytesdagen. Men sen när hon väl är hos sin pappa, då är hon där. Och de har ju en jättefin relation. Så att då handlar det ju mer om att jag känner att jag på något vis har behov av dem eller är, borde vara oumbärlig i deras liv. Och jag tänker också att kanske att det är det här som sker när barnen flyttar hemifrån, speciellt om man har levt som en kärnfamilj och inte varit ifrån sina barn så mycket. Då tror jag den här blusen blir jättestor när de väl börjar leva sina liv och flytta hemifrån. Mm. För på något sätt är det ju det här gummibandet, det ska stretchas och så kommer de tillbaks. Och så stretchas det och så kommer de tillbaks. Och så... håller, det är ju liksom ändå det naturliga. De ska ju klara sig utan oss. Det är ju ändå det hela uppfostran går ut på något vis. Att de ska vara så trygga individer så att de känner att de klarar sig själva. Mm. Att de skulle behöva oss hela livet. 100% skulle ju vara att nästan... Det skulle ju inte
ha misslyckats.
Ja, men faktiskt. Men det kan ju också kännas då
Det men det är skillnad att vara behövd och känna att man har byggt upp en fin relation som gör att de vill att man ska vara en del av deras liv. Inte för att de behöver oss, utan för att de vill.
Och det är ju sunt. Och det är det, men det känner jag att jag har. Liksom, så att jag förstår ju att... men återigen, när man separerar... Och jag har försökt... I och med att jag inte var beredd på det här. Och då har det ändå gått... Liksom, vi har ju levt 1,5 år varannan vecka. Jo, det är ju typ 1,5 år nästan. Nej, inte riktigt. 1 år och 4 månader. Helt isär liksom. Så att det är ju ändå känns det här inte naturligt. Och jag vill bara säga det till alla som är där ute också. Att, och sen någon vecka kan det kännas jättenaturligt eller skönt att ha en egen vecka. Och då kan man ibland få skuldkänsla över det. Men herregud, ska det verkligen kännas bra nu att jag är...
Men jag brukar tänka det där flygplans... Sätt på din egen mask innan du hjälper andra.
Mm.
Att det blir ju intensivt och man har mycket jobb. Det är mycket med barnen, det är mycket logistik. Och att då och då faktiskt njuta av att inte ha några måsten, inga krav. Bara ligga hemma och inte göra någonting och vara ledig. Det ska man aldrig må dåligt över.
Men jag är jättedålig på det. Att inte ha några måsten och att vara ledig. Om jag inte reser bort på en plats liksom.
Åh, vad jag längtat till Spanien nu.
Ja, men du, jag med alltså, gud
jag
vad vi ska.
Jag ska boka in. Vi måste ha en paddellektion varje dag.
Ja,
och
ja det
vi måste
ha.
Powerwalk varje dag.
Yes, yoga varje dag.
Yogan får du hålla i. Jajamän. Jag är dålig på det.
Jajamän.
Jag håller i paddellektionerna så håller du yogan.
Ja, ja. Och så får vi bara tänka så här, vad heter det? Vi ska ta tarotkort varje dag så att vi liksom kommer på en bra plats i sinnet. Vakna upp med en liten tanke eller en liten riktning åt ett ljust håll. Liksom.
Vet du vad jag också... på tal om tarotkort och den typen av tanke. Mm. Så var jag med om en jätteskum grej då. Jag står i hallen och så har vi en spegel och så är dörren till garderoben som är snett bakom mig öppen. Och så ser jag liksom att någon går in i garderoben. Det är en sån man går in i spegeln. Men det är ingen hemma. Och jag bara, men gud, har Linn kommit in utan att jag märkte? För att ja. Och så bara, så gick jag och kollade så bara, nej det var ingen där. Men jag var så säker, du vet när man nästan känner någon på liksom bakom ens axel. Man känner energin att någon är där. Jag bara, aha, nej men det var ingen konstigt. Det var liksom, det är inte så jag bara blev rädd eller så. Utan jag bara kände att det var någon där. Vem är det som är där? Och sen så ställer jag står för håret liksom. Och så står jag igen. Och så i min, liksom i ögonvrån så ser jag någon inne i garderoben. Är inte det sjukt?
Och det var ingen där?
Nej, det var ingen där. Men jag kände 2 gånger så kände jag väldigt, väldigt tydligt att det var någon där.
Men vad spännande.
Ja, och jag har aldrig känt något sånt i vårt hus eller så. Så att jag trodde verkligen att det var Linn som hade kommit in. Eller... Jag var så himla...
Och du blev inte rädd?
Nej, jag blev ingen rädd.
För
du har ju sagt till mig att spöken är inte farliga.
Nej, men också för att alltså, som jag tror, återigen, allt handlar om att tro eller undersöker eller vad man ska säga. Det jag vill tro då. Det är ju ändå att och som man även säger inom spiritualismen så är det ju att liksom om någon försöker ta kontakt från andra sidan så är det ju väldigt sällan av ondo man kommer.
Mm.
Det kan ju vara någon som inte har mått så bra och man kan känna av den typen av energi lika väl som om man köper ett hus och man går in och bara, här var det en dålig energi. Ja, om någon har stått och haft ångest och rökt vid fläkten så kanske man förutom röklukt känner att så här, oj här är stressad energi. Alltså att det sitter kvar på något vis. Men man säger från andra sidan, om man kommer så här med budskap eller tar sig så är det ju oftast med kärlek och ljus man kommer eller man vill ja sprida.
Men och vad är säger... det man känner och vad är det man ser? Och det går liksom inte att ta på. Men, och då undrar jag liksom, var det en känsla, en energi jag kände och då skapa en illusion i mitt ögonvrå? Eller skulle någon annan också ha sett det? Ja, för det var ju inte en person, det var ju bara något som rörde sig, förstår du?
Ja.
Men nu känner jag för stor föna håret. Kanske blåste till i jackorna där inne.
Ja, så kan det ju verkligen vara. Det kan finnas massa sådana typer av förklaringar. Men det kan ju också vara att din känsla är att någon är där. Då kan du tänka dig och ställa lite frågor inom dig. Vem är du? Vad heter du? Alltså du kan, man kan, alltså, och se vad du får till dig. Och sen kan man ju vara så här skeptiker. Bara, men vadå? Då kan man ju fantisera. Och då kan du ju, men spelar det någon roll då? Om det är så att, att det kommer något svar till dig som är att du börjar tänka på din gammelmormor som var helt underbar och gav dig massa kärlek och så mår du bra. Då är väl det härligt. Då är väl det positivt. Vad vet du? Varför ska vi istället bara, nej, jag struntar att tänka på henne idag. Jag tänker nog att det var fönen istället som blåste. Absolut, men det blir, livet blir väl liksom härligare om man tänker att det är något som ger en lite boost.
Men jag tänker alltid att när, för vissa sådana saker har ju hänt några gånger att jag blir vägledd till någonting. Mm. Och då är det ju ofta så här, nej men gud, här är den där grejen jag letat efter. Eller alltså alltid när man får en sån känsla av att bara, typ som nu när jag gick in i garderoben. Jag måste gå in och kolla, kanske något jag ska hitta där inne.
Ja, nej men alltså så här, det menar följa sig, blir lite så här närvarande nu. Jag var ju med om en sån grej för under påsklovet som också var liksom spännande. Jag och min vän Kajsa var på Ellery och hade ett dygn. Och vi bara njöt. Det var helt underbart. Och du, världens vackraste ängel, hade ju, alltså, vet du vad hon hade gjort? Hon hade alltså beställt in en champagne till vårt rum, för hon visste att vi skulle bo. Så när vi kommer in så står det en flaska champagne på kyling och så står det, njut nu, puss och kram, Jessica. Alltså det var så fint, Jessica, så vi började typ gråta, både jag och Kajsa. Ja, vi hade det i alla fall helt underbart och samtalade länge om allt möjligt och liksom lite catch-up-tid också för att man har varit ute på turné så mycket. Mm. Och så badade vi, så sen ska vi gå ner, när det var ganska mörkt så skulle vi gå ner och bada i havet, kallbada. Från en bastu där nere och så filmar Kajsa mig när jag går ner och så pratar vi lite så här, jag brukar vara mörkrädd men här känner jag mig trygg, säger jag på filmen. Och så säger hon bara, men gud, du har ett så här grönt ljus med dig hela tiden, undrar om det är en sån här orb, säger hon. Och så sen var det ingen mer med det, och så jag bara, kan vi inte titta på den här filmen? Och jag bara, vad är orb? Och hon bara, jag vet inte riktigt, det är väl sånt man brukar säga liksom, som ett knott eller man har med sig något. Men det var nog reflektion av lampan, sa hon. Så här. Så har vi tittat på den här filmen och jag har tittat hur många gånger som helst. Det är liksom som ett grönt, turkost, ljust klot som liksom verkligen lever sitt eget liv runt mig. Och precis när jag säger det här, här känner jag mig trygg, så är den uppe i mitt ansikte och, liksom, och så sen ner och runt. Och så började jag googla, så står det så här, vad är en orb? I Wikipedia står det orb. Kommer från det latinska orbis, cirkel, som är ett annat ord för runt objekt, speciellt skiv eller klot. Orb är ett slags ljusklot. Det är den vanligaste sprökrelaterade anomalin som fångas på film. De varierar i ljusstyrka, färg och storlek. Kan vara nästan helt transparenta eller med färg. Och de kan hovra på ett ställe eller flyga runt med blixtens hastighet i ett oregelbundet mönster. Och vet, när jag läste det, jag bara, det var precis så det var. Det är och jag har ju filmen kvar.
Och, alltså, du visade ju mig den. Och det som jag tyckte var det coolaste med hela filmen är för att just den här gröna pricken som säkert många har upplevt, typ om man tar emot ljus på dagen. Men när det är helt mörkt, då kan det inte bli en sån reflektion liksom, som det kan bli av solljuset. Och den rörde sig på ett sätt som jag aldrig har sett. Och det var så jäkla coolt.
Ja, men just när det, man läser
hur den följde dig.
Ja, och, så att just,
och det var inte du som höll i kameran.
Nej, och så att det just står så här, att den kan hovra på ett ställe eller flyga runt med blixtens hastighet i ett oregelbundet mönster. Var precis, skulle jag uttrycka det så är det precis så det ser ut på filmen. Och då tänker jag så här, ja, och vi satt också bara, nej men det är nog den där lyktan, där är det en lykta. Bara, fast där är det, vi får liksom inte ihop det, att det är lyktorna. Och, den ser, så här, och så tänker jag så här, ja, ändra kan vi hålla på så och tänka, det är kanske en reflektion. Eller så kan man tänka att det är en orb. Och min tanke när jag gick där, för vi var väldigt så här, vi var liksom frittiga och vi bara, åh, nu skulle jag bada, vad härligt. Och jag liksom mådde bra och då fick en tanke på pappa på ett positivt sätt. Och då tänker jag liksom att, ja, det kanske var min pappa som var där och, yes Hanna, du är på det här, det är så här du ska, här, nu är du bra. Eller liksom nu, hans energi och typ av så här,
du har det bra, du njuter med din väninna och bara
tar hand om dig. Det är bra. Liksom. För var det någon som tyckte och som ville att jag skulle göra det och mådde bra när jag gjorde det, så var det han. Men, och då tänker jag, oavsett om det då är en blixt, så gjorde jag blixt från det här ljuslyktan, så är det ändå så att jag började tänka på min pappa och blev varm i själen. Och då är väl det, om inte annat, en vinst. Men jag tror att det var en orb.
Det tror jag också.
Och att det var pappa.
Och det gäller ju alla såna här, när man drar sig änglakort, taråkort, att man kan ju tro på det om man vill och man kan tycka vad man vill om det. Men det är som affirmation och allting. Om man får ett budskap till sig, så väljer du ju själv vad du vill göra med den informationen. Så jag tycker att det är så mysigt. Så att tillbaka till Spanien. Vi ska dra änglakort och taråkort.
Det ska vi.
Så mysigt.
Jag är så glad för veckans sponsor, för jag håller nämligen på att övningskör med min son. Och vi är denna vecka sponsrade av Körkortsboken, den officiella appen från STR, alltså Sveriges Trafikutbildares Riksförbund. Där ditt barn alltså kan plugga sin körkortsteori.
Ja, och det här är ju väldigt bra, för det är liksom en app där du kan gå in och det finns olika frågor. Det finns någonting under fliken framsteg. För varje teoriavsnitt i körkortsboken så kan man svara på frågor kopplade till just det avsnittet. Och då får man direkt respons på sina svar och en översikt. Så det är jättelätt för både ditt barn och dig själv att hålla koll på vad som du behöver plugga på. Och så har du ju den med dig överallt. Det är ingen bok som du glömmer, utan du har allting i din telefon.
Och de är så säkra på körkortsboken att appen gör så att ditt barn klarar Trafikverkets teoriprov, så att de ger en klara provet garanti. Så om ditt barn inte klarar teoriprovet, så förlänger de perioden kostnadsfritt hela 2 månader.
Och dessutom kan du prova körkortsboken helt gratis i 48 timmar för att känna på den. Det är verkligen ett bra tips. Och ordinarie pris för 3 månader är 798 kronor. Men just nu kan ni få 3 månader till priset av 2 om ni använder vår kod Jessica Hanna.
Med stora bokstäver alltså. 266 kronor i rabatt och koden är giltig fram till 30 april. Så chansa inte nu. Använd en app som innehåller allt ditt barn behöver för att klara teoriprovet. Och som dessutom är granskad av trafiklärare. Ladda ner appen Körkortsboken på App Store eller Google Play. Tack Körkortsboken!
Tack!
Men jag tänker på det här att det är spännande, och oavsett om man inte vet vad, det man inte vet om andra sidan eller den här dimensionen eller om det finns fler eller rymden. Alltså det är ju spännande, och också att man inte vet liksom om sig själv, vad man inte vet att man tycker om. Jag till exempel, på riktigt, nu sa jag början att det kändes som måsten och grejsa i trädgården. Det gör det ju, men jag måste också säga då, förra veckan när jag kom igång, att jag genuint tycker det är så kul att hålla på och räfsa löv och klippa buskar och hålla på. Och jag har aldrig, Jessica, alltså jag är 47, jag har aldrig tyckt att det var roligt, och jag har typ aldrig gjort det. Så jag fick fråga en kompis, bara, när man ska få ihop de här löven och liksom göra fint på baksidan, hur gör man? Nej, men du åker bara och köper en viss sorts soppåsar på Järnaffären och sen åker du med dem till återvinningen, och den ligger där och där på Lidingö. Och jag bara, okej, gud vad lätt till att börja med. Och så sen i det här vädret att vara ute och hålla på och fixa. Jag bara, jag fick sån energi. Och det där är också spännande, vad man liksom tänkt och vad mycket med saker man inte vet om sig själv. Man tror att man har koll, men man liksom verkligen inte vet. Har du upptäckt något?
Ja, men jag har också sån här, för jag och Magnus skulle plantera, vi har 3 såna här jättekrukor. Och då sa jag, men ska vi inte bara åka typ till Plantagen eller Blomsterlandet eller allt vad de heter, såna här stora ställen, för de är så duktiga där, får väl de hjälpa oss liksom. Så åker vi dit och jag får ju lite så här beslutsångest, för att det finns ju så mycket fint, och hur ska jag veta, hur ska jag kunna veta? Men då träffade vi så jäkla duktig tjej, och då sa jag så här, jag vet ingenting. Så det måste vara någonting som är lättskött, men liksom, jag tycker ändå det är kul att lära mig. Och så gick vi omkring där en kvart och hon berättade, du kan välja det, du kan välja det. Och jag blev mer och mer pirrig, och jag bara, det kommer ju sluta med att jag typ det här kommer bli min nya go-to. Bara hänga på Blomsterlandet och kolla blommor. Men då säger hon så här, ja, men om du vill ha liksom blommor som tar sig år efter år och som kan övervintra, då är det perenner. Jag bara, ah, okej, okay, ja. Och då kom vi bort till perenner och de var ju så här typ 10 cm höga och vi ville ju ha ganska höga. Jag bara, aha, men kan man inte köpa det? Hon bara, fast de växer ju. Okej, men du blir snabbt färdigt. På det då? Jag vill liksom, ja, på ett sätt är det här att se saker växa, men jag är ju rädd att de ska dö innan de ens har kommit upp. Liksom. Och hon bara, nej, men om du bara tänker, du måste vattna varje dag och sådär, och det, om det är soligt. Då, så. Så bara känner jag så här, jo, men jag kommer nog komma in i det. Jag bara, okej, men finns det, hon bara, men de här är ju fina till exempel. Jag bara, ja, men finns de i andra färger, de här perennerna? Hon bara, men alltså, perenne är ju ingen blomsort. Alltså, perenne är ett samlingsbegrepp för blommor som övervintrar. Mm. Jaha. Jag trodde perenn var en tulpan typ. Alltså.
Det finns en hel värld för oss.
Ja, och det var så himla, hon bara, men jag tycker ni, och hon var så inspirerande, så jag blev helt så här, ja, men vi ska ha rosenbuskar, men de måste du klippa varje vår, och hur gör man det då? Men du klipper ner dem så här och så här. Jag bara, skulle du liksom kunna skriva ner så här, i april gör man det, och så, och ja, men det kan jag göra. Så tänkte jag, gud vad kul, tänk om jag faktiskt skulle plantera någonting som överlever ett helt år.
Mm. Det är en mäktig känsla.
Det är en mäktig känsla. Och så tänker jag, men om man åker bort och så här, då måste man ju kunna ha så här, som man har i Spanien, har man ju så här, som sätter igång automatisk bevattning. Mm. Måste man ju kunna ha i sådana stora krukor.
Kan också fråga en kompis.
Kan man göra. Men jag tänker om alla är borta just under sommarsemesterveckorna. Mm. Så vill man inte liksom låsa någon kompis. Men oavsett så känns det väldigt kul att börja plantera saker. Men det här med självutveckling, som du sa, om jag har upplevt, så känner jag både att jag har liksom dig och massa kloka vänner som vi kan bolla saker. Och jag upplever själv att jag har väldigt bra självinsikt och att man läser väldigt mycket och man är lyhörd för vad andra säger. Men jag sitter ju aldrig på mina höga hästar och säger att ja, men jag vet exakt varför jag är som jag är och vad jag borde göra och hit och dit. Medan jag kan uppleva ibland att ju mindre man vet, desto mer så blir man. Mm. Nej, men jag har inga problem. Nej, men jag vet varför jag mår dåligt ibland, men varför grotta sig i det liksom? Och då kan jag ibland, på ett sätt så älskar jag att jag är så här nyfiken på att hela tiden utvecklas. Men på ett sätt kan jag också, gud vad skönt det skulle vara att slippa ja. Alla dessa tankar ja. Om varför och hur.
Det var det som min tavla där, alla dessa, det är både en straff och en välsignelse att känna alla dessa känslor så otroligt mycket hela tiden.
Ja, exakt så. Med vänliga hälsningar HSP.
Vet du, vi skulle vilja läsa upp ett par saker som vi har fått av våra lyssnare. Ni skriver så mycket fint och feedback och egna tankar och saker som växer er, och det blir vi så otroligt glada för. Jag skulle gärna vilja läsa upp två. En som skriver så här: hej Hanna, lyssnade som vanligt på din och Jessicas underbart härliga podd där ni på ett så öppenhjärtligt sätt dela med er om livet. Vill bara berätta att vi i vår släkt inte säger fräknar utan änglakyssar. Som min mormor hade sagt om dig, hon med alla vackra änglakyssar. Kram från Anette. Men hur fint!
Alltså jag får gåshud. Gud vad fint. Jag ska aldrig mer säga fräknar.
Och vi ska kanske inte säga att det är solskador.
Nej, det är änglakyssar.
Det är änglakyssar. Det tyckte jag var så fint. Till skillnad från, har du spottat snus i motvind, Hedlund? gud alltså. Sen har vi fått ett jättefint meddelande också apropå det här med medberoende.
Mm.
Då skriver hon i alla fall så här: vet inte hur man kontaktar er gällande senaste podden och ämnet medberoende. Att vara mamma i ett medberoende. Maktlös, så maktlös. Att stå bredvid och se när ens barn, i det här fallet en dotter, sjunker längre och längre in i ett medberoende. Du ser vad som för sig går och försöker uppmärksamma ditt barn på detta. Ni bråkar om det och du försöker få din älskade unge att inse att hon måste lämna denna osunda relation. Du hör på henne i telefonen när han är i närheten. Du märker hon sopa framför hans dörr för att det ska vara lugnt. Själv ser hon inte detta. Du får i efterhand höra hur mycket värre det faktiskt var med både fysisk, psykisk och ekonomiskt våld. Din dotter är 18-19 när det börjar. Förövaren, hennes, vad hon trodde då, livskärlek, är något år äldre. Han, ett stort barn som inte gör någonting hemma, som inte bryr sig om någon annan än sig själv. Som fästar så hårt att hon inte vet vilket skick hon får hämta upp honom i. Som kränker henne och tar i henne våldsamt. Hon får lomsa in sig på toaletten av rädsla. Ändå ser hon inte det destruktiva i förhållandet. Hon går i gymnasiet och jobbar extra för att kunna betala deras hyra, sina och i många fall hans räkningar och mat, medan han sitter hemma och inte gör ett skit för att bidra. Senare, trots att han fick jobb, inte bidrog med något ekonomiskt. Hon har räknat ut i efterhand att han är skyldig henne runt 150 000 från deras 4 år tillsammans. Pengar hon aldrig kommer att få se. Han som hotar med att ta sitt liv. Hon letar upp honom och tröstar. Han lovar bättring, bättring som aldrig blir långvarig. De gör slut, hon träffar en annan, men vill sen försöka rädda det tidigare destruktiva förhållandet och berätta därför om den andra hon träffat för att det inte ska komma fram via någon annan. Detta triggar igång vad som senare under kvällen ska bli en fysisk och psykisk misshandel av min dotter som leder till polisanmälan och rättegång. Trots detta väljer hon honom. Hon är gravid under rättegången. Gråter. Kan inte minnas så mycket av kvällen med misshandel. Framkommer senare att mannen hotar henne medan vi står i salen och väntar att få komma in till rättegången. Berättar du sanningen så. Han döms till villkorligt. De ses ett tag till. Hon är helt knäckt och mår mycket dåligt psykiskt. Får missfall. Han firar detta. Någonstans här vaknar hon och börjar se och förstå. Hon är värd bättre. Tar sig till slut loss, mycket med hjälp av den man hon lever med idag i ett tryggt, fint samboförhållande. Och såklart med hjälp av stöttning och hjälp av oss nära som aldrig, aldrig någonsin gav upp henne. Som alltid fanns ett telefonsamtal bort. Alltid, alltid beredda på att komma till undsättning. Som att ha ständig jour, trots att man som närstående har mycket själv att bearbeta. Och än idag knyter det sig lite i magen när hon ringer, för man vet inte vilket läge det är. Denna stress har ju börjat lägga sig ju längre tiden går. Finns inte så mycket man kan göra då barnen är myndiga. Mer än att alltid, alltid finnas. Att inte försöka skuldbelägga och att tjata på att hon ska lämna förhållandet. För det tjänar inget till. Maktlös är vad man är. Och det tar lång tid även för oss bredvid att hämta sig från detta. Man blir som medberoende till en medberoende. Oh. Idag ser min fina dotter sitt medberoende och lever för att nå ut och hjälpa andra. Hon skriver på en bok om sina upplevelser. Hon är säkert inte främmande för att berätta om sina upplevelser om ni skulle vilja ha med det i podden. Kram Ulrika. Viktigt ämne att ta upp. Tack för en bra podd. Alltså jag blir
också helt hög.
Och tack Ulrika för att du skriver. Och skriver det så fint. Och så, vad ska jag säga, osentimentalt, så att man själv känner allting. Och det är precis det här som är problematiken, att hur någon kan vara, och det kan jag känna igen, att man, just det här att man inte kanske ser vad det är man håller på med. Liksom. Man vänjer sig vid saker och tycker att det är okej att någon annans behov går före sina egna. Det behöver ju inte vara, som i det här fallet, tydlig psykisk, fysisk misshandel. Men man gör liksom lite grann våld på sig själv. Och det kan ta tag innan man upptäcker det. Och det behöver inte vara någon annan som kräver det av en. Utan man gör det själv. När man har en tendens att bli medberoende. Liksom. Så det behöver inte heller vara att skuldbelägga någon annan. Som i det här fallet, när det finns tydlighet. Liksom. Men jag blir så berörd av den här
texten. Gud,
och jag tänker att tack för att du delar. Och jag hoppas, om det är någon som lyssnar där ute och som känner igen sig, kanske kan få upp ögonen på sitt eget beteende.
Men jag blir jättenyfiken på
om hon skriver en bok så vill man ju absolut prata om boken.
Verkligen.
Och vi vill jättegärna prata med din dotter om hon skulle vilja det.
Verkligen. Jag skriver ett DM till Ulrika tillbaka så ser jag vad vi kan fortsätta. Mm. Och just dela, så hon kan dela sina erfarenheter. För det är ju fascinerande, eller fascinerande är fel ord, men just den här som många pratar om att nu var det ju här också fysisk misshandel, men det är ju svårt när det är något psykiskt man lever i och som man kanske inte kan tro på själv eller förstå vad det, att det inte är sunt. Liksom.
Men alltså jag tror inte att jag har väldigt få vänner som aldrig någonsin under hela sin uppväxt från första kärleken någon gång har varit utsatt för fysisk eller psykisk misshandel.
Mm.
Kan du komma på någon?
Nej, jag kan inte det.
Det är så förjävligt. Och när man då, hon beskriver på ett sånt sätt som gör att det också går rakt in i hjärtat. Både som mamma och om man någon gång har upplevt någon form av medberoende problematik.
Men också när man har stått bredvid kompisar som liksom går tillbaka eller som inte ser eller som fast man inte är lycklig så tillbaka om man och man står bredvid och försöker hjälpa och man tycker att nu nådde vi fram och så för att den här nedbrytningen är ju, förlåt att jag det hon är så bra att beskriva här, det tycker jag också att det kan ta så otroligt lång tid för att den här sakta men säkert nedbrytningen, den här tjejen som till en början liksom, han hotar ta sitt liv, han är ett offer, hon hjälper, fixar och det här med pengarna, att inte se att det inte är okej att hon gör allt det här, utan hon tycker att det är liksom är okej
och sakta men säkert. Gör det.
Ja, och att man dansar en dans liksom, där hon tror att det ska vara så, och att stå bredvid och liksom verkligen inte nå fram, och som den här mamman också säger, om man går på med för hård kritik eller skuldbelägger, då finns ju en risk att den här tjejen liksom inte hade fortsatt prata med sin mamma.
Nej, det är en balansgång.
Och aldrig kommit ut liksom.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Men jag fick faktiskt en jättefin komplimang av en kompis. Då var vi ganska unga, men hon var tillsammans med en riktig idiot. Jag vet inte hur många gånger jag åkte hem dit och packade hennes väska och flyttade hem henne till mig. Och sen så tog några dagar så flyttade hon tillbaka. Och då sa hon ganska nyligen, det här var ju då många år sedan. Så jag sa, vet du att du var den enda som inte höll på att tjata på mig. Du måste lämna honom, du måste lämna honom. Jag vet att jag måste det, men jag var inte redo. Mm. Du var bara så här, du visade att du fanns där. Du hjälpte mig när jag ville, liksom, när han behandlade henne som skit. Så åkte jag dit, hämtade henne, sov hos mig några nätter. Sen så höll inte jag på, nej du ska inte gå tillbaka till honom. Hon visste att jag tyckte det. Hon är ingen.
Man hade inte kraften.
Nej, hon är inte dum. Det var liksom inte så här att hon inte fattade det. Men hon sa att det var så jobbigt med alla kompisar som skulle säga till henne vad hon skulle göra. Och så kan man alltid peppa någon att någon förtjänar bättre och allt det där. Men just det här, hon kände sig ännu mer värdelös då när hon väl gick tillbaka till den här idioten. När alla kompisar bara, men snälla du kan inte gå tillbaka till honom. Du får inte det, då är du ju dum. Typ nästan som att hon får skylla sig själv då. Om hon går tillbaka och han inte bättrar sig. Så jag blev väldigt glad för att hon var så här, det var så skönt med dig. För jag visste ju att du tyckte ju exakt likadant. Men du sa inte det. Du bara fanns där och plockade upp mig. Och liksom. Och det kan man väl tänka på om någon mår dåligt. Att kanske inte skriva på näsan vad folk ska göra. Utan bara finnas där och lyssna och peppa. Bygga
det är
upp.
Det är ju som med all livsförändring. Man måste ju känna själv att man vill det. Och risken kan ju bli om man är på någon och talar om vad de ska göra, att de känner att de behöver försvara sig, kanske försvara förhållandet och så inte alls, ja, det blir en sån grej istället för att liksom få känna själv, men lite försiktigt peka på hur känns det när han säger så där, eller hur känns det att vara
exakt.
Och som du säger, kunna att de kan be om hjälp och komma utan att bli förbrodda med. Usch. Det tänker det ibland lite grann samma sak som att man liksom inte till ett barn kan prata illa om dens förälder. För att den barnet kommer alltid skydda sina föräldrar. Mm. Och barnets föräldrar är deras föräldrar. Så att, de kommer alltid skydda dem och man kommer inte att nå dem genom att prata illa om deras föräldrar. Jag tror det är lite samma sak om man känner att man har en kompis som lever i ett destruktivt förhållande. Om man bara säger att han är värdelös, att hon borde hjälpa, då är det ju en stor risk att hon börjar försvara. Liksom.
Ja, och att hon inte pratar, som du sa också.
Precis.
För att då blir så känner jag med barnen också. Jag vill ju också att de ska... Jag vill inte att de ska känna att de är rädda att göra misstag. Eller, det är klart jag inte uppmuntra min 17-åriga dotter att dricka alkohol, men om hon skulle göra det, våga ring mig om det händer något. Den här klassiska finns ju alltid några som inte vågar ringa sina föräldrar om det händer någonting, och det skulle jag känna var sånt sorgligt misslyckande att inte ha kunnat förmedla att jag kanske inte kommer tycka att det är okej det du har gjort. Men jag kommer ju alltid
finnas där.
Finnas här och hjälpa dig.
Gud, jag var med om en sån ett samtal. Jag ska inte outa något av mina barn. Men ett sånt. Ringde ett från ett okänt nummer. Hej, det här är klasskompis. Jag tror att du behöver hämta för att har druckit. Mm. Och jag blev så glad. För då har sagt till sin kompis, ring min mamma från din mobil. Och jag blev så himla glad. Men jag var inte... Och då när jag kom fram var det också så ett gäng som stod och bara, åh gud, det här hade min mamma aldrig gjort. Det hade hon säkert. Eller det vet man inte, men det var dens upplevelse.
Inte, men ofta men jag tror jag att de glad tror att
mitt
det.
Barns upplevelse var ändå ring min mamma. Och då har jag ju ändå, som sagt, var... inte...
Man kan ju vara sträng och ha nolltolerans. Allt det handlar inte om det.
Men bara det att så här, hon kommer ändå hjälpa mig. Så ring henne. Och det kommer inte att bli... Ja. Så det var, och det var så, då fick jag, kände jag så här, gud vilket förtroende. Nu måste jag också hantera det här. Att å ena sidan visa att det här är nolltolerans från min sida. Men jag är så tacksam att du ringde mig. Alltså den... Det, ja. Så då fick man så här, några djupa andetag och fundera på hur man skulle hantera det. Nej, för det där, det här, den här Ulrika beskriver, men det kan ju vara, det behöver ju inte, jag vet inte, det är ju, vilket mardröm.
Men det är som ibland när man lyssnar på de där poddarna, vi lyssnar på en del poddar när vi är ute nu på turné, med så här olika rättegångscases.
Mm.
Man blir ju helt tokig hur mycket som händer och hur de många kommer undan för att det finns inte bevis, och så finns det bevis och så kommer de ändå undan. Jag fattar inte hur rättssystemet är uppbyggt ibland.
Nej. Ja, men gud, det var fantastiskt i alla fall att Ulrika skrev det där, tycker jag. Vilket hopp att se att det kan ta så många år, men att man faktiskt kan bli fri och ändra då, om man träffas i gymnasiet och så sen kan det ändå bara, det, man behöver inte, ge inte upp om ni har någon som är i någonting. Ge inte upp på dem. Och om ni själva är, ge inte upp heller. För att kraft finns att få om man letar. Apropå roliga grejer så ska ju vi faktiskt ha väldigt kul den här veckan också. Imorgon till exempel.
Imorgon, vad ska vi göra imorgon?
Nej men imorgon ska vi ses lite upppiffade. För att då har väl vår vän Pernilla en liten releasefest på lite nya produkter.
Mm. Och det är så hemligt allting. Men den här podden kommer ju komma ut när hon har haft sitt lanseringsevent.
Precis.
Så att man blir lite så här, vad ska vi göra?
Vi kan ju
man,
prata om det då ja, nästa vecka. Men sen ska jag på en bokrelease efter den releasen. Jag ska på två release-grejer imorgon. Klä upp mig och dricka glas bubbel eller tre. Och
vad
sen
mysigt.
På onsdag, jag fick ett DM av Anis Dondemin att bara, vill du komma? Vi lärde känna varandra lite under Let's Dance, det gänget som gjorde förra året. Och så har inte jag hunnit träffa någon, eftersom att vi har turnerat som små illrar sedan dess. Men så blev jag så glad, han skrev, vill du komma på min smygpremiär av min stand-up föreställning på Rival? Och så var jag ledig. Så att jag ska gå på onsdag och titta på Anis när han kör stand-up. Och jag tycker han är så modig.
Jag
fattar
älskar
du?
Honom. Jag tycker att han är så fantastiskt rolig.
Han är så rolig. Men bara det också att gå liksom, han kör nu stand-up. Det är ändå en helt annan typ av form. Liksom så här, så att ge sig ut och bara köra.
Det kan vara det absolut
köra.
Läskigaste jag kan tänka mig.
Ja.
Hint till möhippan. Så bra att tala om sådana saker innan möhippan. Man bara, oh no!
Gud, vad
så slänger ut mig på en scen bara, nu ska du ha så här helt oförberedd så här, vad heter det, improvisationsstandup ja. Man bara och gud, ska bara kräkas
improvisationsstandup också
inte ens ha ett skrivet roligt manus
nej, men det ska bli oerhört roligt så liksom recension på den kvällen kommer också då nästa vecka helt enkelt
ja.
Vad ska du göra?
Jag ska göra samma sak. Allt samma. Anis ringde mig också. Smsade han bara det när han ringde mig.
Kände du att jag körde lite ner med till Lassie där eller?
Nej, vad betyder det?
Nej men att man skryter lite.
Jaha, jag med till Lassie, är det att skryta?
Nej men, ja, men det, jag tror det. Att det är lite så här, du vet, då på den tiden var väl Lassie en riktig kändis, alltså den här hunden.
Jaha.
Golden Retriever. Så när man säger jag mötte Lassie, att man liksom så här, man berättar att
name
man
droppar
någon. Man namedroppar lite, ja. Uh-huh. Precis.
Mm. Ah, nej då. Nej, jag är bara avundsjuk för att jag också vill vara kompis med Anis. Men jag tänker att jag kan bli en sidekick sen när jag slår igenom som stand-up.
Jag kan ju inte säga att vi är nära vänner, men som sagt var, vi har gjort, jag tycker väldigt mycket om honom och han är otroligt lika härlig bakom kamerorna som framför min upplevelse.
Men han känns väldigt genuin. Jag ska inte det, men däremot ska jag gå och kolla på min kompis Sara Sommerfeld.
Och våra kompis Pernilla imorgon. Det. Ja, här kommer min katt Kastanj i alla fall.
Nej, men Sara spelar ju i Rain Man.
Ja.
Jag trodde inte jag skulle hinna se den. Men så jag och Magnus ska gå på torsdag och kolla på den. Och på onsdag ska jag kolla här i min kalender. Vad ska jag göra?
Ska du inte vara ledig någonting? Ska du inte vara ledig en enda kväll? Alltså, kanske du tycker det är att vara ledig och gå och titta på onsdag. Föreställning.
Jo, onsdag är ledig.
Ah.
Jo, då ska du och jag ha ett lunchmöte.
Ja, det ska vi. Mm. Ja, den onsdagen har jag preppat också med grejer. Vi ska ha lunchmöte, sen ska jag möta med mitt management. Och sen ska jag då till Rival och kolla på Anis. Mm. Och skratta. Det kan jag lova.
Det kan jag lova. Ja, men gud, det ska bli så kul att höra. Kan du inte smygspela in och fråga om vi kan få spela upp ett litet klipp i podden?
Sno några skämt. Nej, men det där diskuterade jag med en... det är ju väldigt så här prestige att man inte får sno varandras skämt.
Nej.
Och för en stand-up-person så måste de ju ständigt skriva om också. Vi kan ju ofta så här... Om man har en låt, liksom en hit, då kan man köra den på hur många liksom, i åratal. Men... Mm. Någon som gör liksom en jättebra stand-up kvart liksom, eller har några superroliga skämt, de måste ju ändå så här hela tiden förnya sig, för det går ju inte att köra samma skämt.
För att de blir inaktuella eller?
Nej, men också för att så här, ja, dels det, men också för att om man har sett skämten och skrattat en gång liksom åt en stand-up, så kan du inte 3 år senare köra samma om du är med på en Diggiloo-turné, utan då måste du skriva nytt.
Nej, nej, precis. Artister... Men jag menar, samma turné körde ju samma, kan ju köra i 1 år.
Absolut, men vi artister kan ju komma och liksom, det var med, jag gjorde något, om det var Diggiloo eller någon julgala med någon stand-up och vi just pratade där, hon var det. Bara såhär, gud, ni kan ju liksom använda samma låt så här 10 år senare om ni är med i en julgala eller en sådär. Det kan ju inte vi. Vi kan ju inte återanvända skämt. Vi måste liksom ständigt förnya oss på ett annat sätt än ni. De kan inte ha ett hit-skämt liksom. Ja, det här skämtet som var en hit som jag gör i 10 års tid.
Jättetjatat.
Har ni hört det där om tomaterna som gick över vägen?
Gud. Men på tal om det, ska vi avsluta med veckans vits?
Ja, har du en?
Jag ska leta upp en. Okej. Okay. Lapelle kom in i köket till sin pappa och sa: vad kallas det när en person ligger över den andra? Pappa blev lite generad och sa: att älska. Nej, 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 jag menar inte det. Och då blev pappa ännu mer generad och sa: att ligga? Nej, nej, inte det heller. Pappa blev helt röd i ansiktet och sa: knulla för fan! Då sa Pelle: ja, nu kommer jag på det, våningssäng!
Och med de orden tackar vi Jessica från Norra Brunn, där hon befinner sig på sin möhippa.
Alltså, det är jättemånga roliga här. En elefant och kamel träffas. Bara en till. En elefant och kamel träffas.
Det här är min favorit.
Varför har du brösten på ryggen, undrar elefanten. Ska du se som har snoppen i ansiktet?
Jag älskar den. Det är den enda jag kan.
En klassiker. Där ser du.
Ska du säga man... som har snoppen mitt i ansiktet?
Åh, gud. Men med det så säger vi tack och hej.
Vi
puss
gör det.
På er. Ut i solen och njut. Hej då.
Hej då.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.